Jag är så tacksam för någon konferensare för många år sedan som har glömt en fin klocka, ett halsband här. I tanke på att det kommer kanske någon konferenstalare som har glömt klockan hemma. Och som ni märkte igår så hade jag inte koll på tiden, men nu har jag det. Så kan ni känna er tryggare på den punkten. Vi var ju inne på ett otroligt stort ämne igår som handlar om Jesu Kristi medlargärning. Försoningens stora tema. Och jag ska ha några ord till att säga om det innan vi går vidare i första Timoteusbrevet. Kristi blod har alltså friköpt oss. Vi som var slavar har blivit friköpta. Och det ord som används särskilt i Kolosserbrevet när det står han har köpt oss fria från slaven. Mörkrets välde står det där. Det användes när det kom någon till slavmarknaden. Det är i alla fall den bilden som används på Kristus nu. Och det var ju slavar som var utställda där för att till försäljning för nya ägare. Och man erlade ett pris. Och om priset var till säljarens tillfredsställelse så tog man med sig slaven hem och var fortfarande slav. Men så kommer Kristus till denna stora slavmarknad och erlägger priset för hela bunten. Och de tror att de ska följa med honom för att bli slavar i hans hushåll. Men istället så säger han, ni är fria. Det är betydelsen av att bli friköpt i nytestamentlig betydelse. Det betyder att vi köps bort från slavmarknaden för att aldrig mer ställas ut till försäljning. Vi är aldrig mer till salu på den marknaden så att säga. Och likadant var det med krigsfångar. De kunde också bli friköpta mot betalning för att aldrig mer behöva i det fallet kanske inte återvända som krigsfångar. Men den bilden alltså att aldrig mer tillbaka till fånglägret. Vi är köpta bort från den sortens marknader. Och Kristi blod inte bara garanterar vår försoning med Gud och att synderna renas så att säga. Det står ju också i första Johannes 1 att om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så renar Jesu hans sons blod oss från all synd. Och det är ju då inte frälsningsreningen så att säga utan det är en ständigt pågående rening. Om vi lever öppet i gemenskap med Gud, vandrar med honom i ljuset, ja då befordrar det gemenskapen mellan oss som syskon i Herren. Men det befordrar också den verkligheten som gör att vi håller på att bli renade genom Jesu blod. Så utan att du och jag tänker på det så pågår det en daglig rening. Att försoningen sträcker sig inte bara till en punktupplevelse utan det är en slags ständigt pågående process som innebär att vi kan betrakta oss som rena inför Gud. Sen är det vissa särskilda försyndelser som vi är starkt medvetna om att vi har begått och då måste ju bekännelsen till och det klaras upp på det sättet förstås. Men när omedvetna synder begås som vi kanske inte är medvetna om ens att vi har gjort så kan vi vara trygga vid att det pågår en ständig rening i våra liv. Jag gick omkring på ett hinduistiskt tryckeri i norra Indien i Gorakhpur där man tryckte hindulitteratur. Men de hade en utställningssal i samband med tryckeriet som jag tyckte var väldigt intressant. Man kunde gå runt och se på väggarna runt om i hela det där stora rummet en samling av de så kallade Indiens heliga män. Ja, det var bara män faktiskt. Och de var ju framförda av konstnärer, men det var alltid så här ljus glodde omkring deras ansikte och man såg med respekt och vördnad till dessa gurus som var deras andliga ledare. Och så kommer man fram till en tavla som föreställer Mahatma Gandhi. Och vi känner ju väl till honom och respekterar och högaktar honom för hans frihetskamp då mot engelsmännen på 40-talet. Och i övrigt hans inställning till livet. Han var också en beundrare av Jesus från Nazaret. Men det märkliga var att bredvid tavlan av Mahatma Gandhi hängde en annan tavla. Och under den tavlan stod Jesus från Nazaret. Märkligt nog. Nu är det inte så märkligt utifrån en hinduistisk synvinkel. För där är ju alla religioner lika gångbara Alltså, det är inget problem för hinduismen att det finns många religioner. Man ser det som ett uttryck för mångfalden och man tror på den mångfalden. Och Jesus får alltså vara en i raden av alla dessa heliga män. Men som Mahatma Gandhi sa, vi får inte ge honom en suverän tron, en ensam tron. Men han hyllade hans bergspredikan. Men det märkliga med bilden av Jesus från Nazaret, man hade som västerlänning genast kunnat identifiera honom utan att texten hade stått där. Men till och med hinduerna och brahminerna stannade upp, särskilt inför den tavlan. För det var inte bara en bild på en man med någon slags ljusgloria omkring. Det var den enda av alla de så kallade heliga männen som bar på ett kors. Och det var lite märkligt. Och hinduerna frågade, varför bär han på det korset? Ja, det är det korset han ska dö på. Varför ska han dö? Och där stod man lite svarslös ibland, naturligtvis. Men om jag hade stått i närheten av någon som hade frågat så kunde jag ju ha förklarat till försoning för mina synder. Han dog för mig, han dog för dig. Det hade aldrig någon av de andra, de heliga männen, gjort. Ingen annan gud har sår, brukar vi säga, va? Ingen annan försonare finns i någon annan religion, ingen annan frälsare som har tagit vår skada på sig själv. Utan alla dessa visa män uppmuntrar och uppmanar människor att gå denna vishetens väg för att om möjligt få ett bättre liv nästa gång man föds. Och det finns mycket som är likt kristendom och kristen tro i alla religioner. Och det kan vara förvirrande, för det finns ju prästerskap, det finns böner, det finns tempel, det finns helig litteratur, det finns munkar, det finns förkunnelser, det finns sånger, det finns religiösa högtider och fester. Hela registret finns där, va, i alla religionerna. Och ser man det bara på det här ytliga sättet så kan man blir lite förvirrad och tycker, ja, men det är väl ingen större skillnad. Men den kände japanske kristenledaren Kagawa, som sa bland annat följande i sitt sökande genom livet. Han säger, han är uppvuxen då i Japan och där är shintoismen förhärskande och buddhismen också, konfucianismen finns. Han säger, jag är tacksam för shintoismen, för buddhismen och konfucianismen. Jag har fått mycket ut av dessa religioner. Ändå, säger han, ändå har dessa tre religioner fullständigt misslyckats med att tjäna mitt hjärtas djupaste behov. Jag var ju en pilgrim och vandrade en lång, oändlig väg. Jag var trött och mina fötter ömmade. Jag vandrade genom en mörk och hemsk värld där det var tätt mellan tragedierna. Buddhismen undervisade mig om stort medlidande. Men vem? Vem har från tidens begynnelse sagt, detta är mitt blod, förbundsblodet som blivit utgjutet för er till syndernas förlåtelse? Alltså, Kagawa menar tydligen, vilken annan gud har sett till mitt behov av syndernas förlåtelse? Och när jag frågade den där college-professorn, han som var ledare för hela det här yoga-collegeet i norra Indien, en så kallad helig man faktiskt. När jag frågade honom, men hur ska en människa få förlåtelse för sina synder då? Om hon vill ha det. Och han blev förbryllad över den frågan. Och han gick till sin kollega, du, förlåtelse för synder, hur? Och man hade alltså inget svar att ge på den frågan annat än, jo, om man håller sig till rätt vänner och lever på ett rätt sätt, då kan man så att säga förtjäna syndernas förlåtelse. Återigen, skillnaden var där mellan mänskliga meriter och Guds nåd. Skillnaden mellan åsikter, idéer och föreställningar, religiösa idéer och nyheter. Ett tomt kors, seger över synd. Det som alla religioner egentligen kämpar med, det moraliska medvetandet och medvetandet om den moraliska ofullkomligheten. Vad gör vi med den? Ett tomt kors, seger över synd, förlåtelse finns. Det andra, dödens problem som alla religioner brottas med. att få dö, att få vänta in döden i ro, i frid över att någonting bättre kommer att hända mig efter döden. Men man vet ju inte. Då står det, det tomma graven, seger över död. Och detta är de vapen egentligen med vilka djävulen, står det, höll människosläktet i sitt grepp. Och vem kunde slingra sig ur det greppet? Ur syndens hårda grepp med vilket han höll oss, och vi var slavar under synden, sa Jesus. Men också dödens grepp. Ingen av oss kunde undkomma dödens faktum. Och så kommer Jesus och rycker dessa vapen ur djävulens händer. Seger över synd, ett tomt kors. Seger över död, en tom grav. Och djävulen står där plötsligt avväpnad, som Hebreerbrevet 2 säger. Han har blivit avväpnad. När jag säger detta i Afrika, då är halleluja-ropet så starkt att det drunknar i min röst. Min röst drunknar helt. Alltså de upplever denna seger så fantastiskt stor och erfarenhetsmässigt stark i deras tillvaro. De vet vad det har varit att vara bundna av synden och ondskan och av dödens fruktan. Och så får de höra om en Guds son som har ryckt dessa vapen ur förtryckarens hand och gjort dem till segrare och gett församlingen den segern som han själv har vunnit. Jesus kom inte in i bilden, som vi sa igår, som en tredje part för att lösa konflikten. Jag skulle säga att det finns en sak till som jag vill betona i form av nyheter. Kontrasten är alltså mänskliga meriter och nyheter, evangeliskt glada nyheter. Ett tomt kors, en tom grav, men också en pingst. För det första, Betlehem, alltså en inkarnation har skett i historien till skillnad från alla andra religioner. Gud har kommit till oss. En människa som samtidigt var sann Gud och sann människa och därför kunde agera medlare och representera, så att säga, både Gud och människa. Men det var inte bara Betlehem, det var också den tomma korset och den tomma graven, men det var också en pingst, eller hur? En av mina lärare intervjuade en buddhistledare på ett kloster i Japan och kom tillbaka och berättade att visst, vi är överens i stort sett alla religioner om hur vi borde leva våra liv. Men, sa denne buddhistledare, kraften att leva det livet, det vet vi inte vad vi ska få ifrån. Och här är också en unik skillnad, alltså att evangeliets nyheter innebär också att Gud har frigjort den tredje personen i gudomen för att innebo den troende, den försonade människan, och ge henne kraft att leva det liv som hon förut redan visste att hon borde leva, men nu har möjlighet på grund av gudomlig hjälp att också i verkligheten leva. Så detta är goda nyheter. Och vi tackar Gud för att han har handlat i vår historia. Och vi får liksom luta våra liv på dessa historiska händelser. Och när vi förkunnar ordet så har vi inte en filosofi att förmedla. Vi har nyheter att berätta om. Det är den stora skillnaden. Jesus kom inte in som en tredje part. Han företräder ett fallet människosläkte, men han är själv inte i behov av försoning. Han företräder en helig Gud. Han är själv den sårade parten, vars helighet vi har kränkt som människosläkte. Och i sin medlargärning så åstadkommer han ingen kompromiss, så att liksom de duktigaste av mest karaktärfasta människorna om möjligt skulle kunna bli försonade med Gud. För man har inte gjort så förskräckliga synder att han åtminstone hjälpte några. Man gick liksom halva vägen var. Försoning kan aldrig åstadkommas genom att den helige guden ska göra avkall på sin helighet och sin rättfärdighet. Och liksom sänka ribban. Det skulle vara att för Gud att förneka sitt eget väsen. Istället står det att Jesus gav sig själv. Han erlade hela den lösesumman som behövdes för vår frihet. Det var en märklig marknadsförsäljare på en marknad i Phnom Penh i buddhistlandet Kambodja. Och han gick där med en bur full med fåglar som normalt lever fritt. Alltså det var inga burfåglar. Och märkligt, och så sa han, släpp en fågel, köp en fågel fri, köp en fågel fri. Och så tittar man, och där stackars fåglarna som jag inte kan namnet på eftersom de var orientaliska, de tyckte man ju synd om. Och för en kanske en par tre kronor så kunde man befria en fågel. Och så fick han de pengarna. Och det var i alla fall en slags tillfredsställelse att se när han har fått pengarna att han kunde öppna burdörren och släppa ut en fågel. Och jag kände, det var jag som befriade fågeln. Men samtidigt gav det mig en otrolig bild på vad försoningen och förlossningen i Kristus innebär. Vi har blivit frisläppta på grund av att någon har betalat lösensumman. Vi behöver inte längre vara kvar i fångenskapens bur. Han har friköpt oss för att vi ska vara fria, står det i Hebreerbrevet. Låt därför inte något nytt träldomsok läggas på oss, som vi var inne på första dagen, när man börjar försöka stänga in frälsningens frihet med hjälp av mänskliga lagar och förbud. Låt det inget nytt ok läggas på din nacke. Böj inte din nacke för något nytt ok. Han har tagit av det skavande oket, och han skulle med sorg se på om du så att säga tillät nya ok att läggas på dig. Eller som den bilden skulle kunna användas, om jag hade sett min frigjorda fågel komma tillbaka och stiga in i buren, jag hade blivit väldigt besviken. Jag tror att Gud har en glädje i att se oss fira vår frihet. Precis som när mormor tog den där tornsvalan jag berättade om, som låg och flaxade och inte kunde komma upp och få luft under vingarna. Och då den flög upp över ladugårdstaken och började sjunga sin frihetssång som bara tornsvalor kan. Mormor och jag skulle ha blivit jättebesvikna om den hade kraschlandat i gräset igen och liksom inte åtnjutit den frihet som vi hade gett henne. Så jag tror Gud har en glädje i att se att vi är glada i nåden och njuter av den och tror att nådens kraft är tillräckligt, inte bara för vår frälsning utan också för vår helgelse och hela livet som ligger framför. Därför säger också Paulus till Timoteus här, bli allt starkare i nåden. Intressant uttryck, vi ska återkomma till det. En annan sak jag vill observera oss på när det gäller försoningen och Kristi medlargärning. Kristus gick inte halva vägen. Du vet, i vanliga medlarförhandlingar så utmanas parterna att kompromissa. Liksom, och du får gå din halva vägen och ni får gå er halva vägen. Så kanske vi kan hitta en överenskommelse som vi kan vara nöjda med. Men Kristus, han gick inte halva vägen och förväntade sig att vi skulle gå vår halva vägen. Han gick hela vägen. Vi var fortfarande på väg att gå ifrån honom. Vi hade vänt honom ryggen. Vi var hans fiender, säger Romarbrevet 5. Medan vi ännu var hans fiender, medan vi ännu höll på att synda, så tar han första steget och går hela vägen till oss. När vi fortfarande var i full färd med att gå våra egna vägar, så kom han och gick hela vägen. Hela initiativet kommer alltså från Gud och inte från oss. Det var inte vi som älskade oss och bad, kan du inte skicka en medlare så vi kan komma överens. Det var Gud som älskade världen så att han skänkte och gav den sin son för att den inte skulle gå förlorad, fortsätta på förlorandets väg utan få en chans till evigt liv. Så kan vi, som vi talade om igår, tack vare Jesu blod, frimodigt få gå in i det allra heligaste på den nya och levande vägen som han har invigt åt oss. Han är den överste präst som har fått den tjocka förlåten att brista uppifrån och ända ner. Och vi har rätt, kan du tänka dig, att med frimodighet komma inför Guds heliga väsen. Utan att känna blygsel, utan att känna fördömelse. På grund av blodet är vi försonade med Gud. Vi som var hans fiender har nu blivit hans vänner. Vi som förut var fjärran har kommit nära. Och ingenting behöver göras för vår frälsning. För vår upprättade gemenskap med Gud. Ingenting ytterligare behöver göras. Detta är ett offer en gång för alla, alla säger Hebreerbrevet. Och efter fullbordat försoningsuppdrag så har han, som det står i Hebreerbrevet 1, återgått till att sitta på majestätets högra sida i höjden. Ja, det står han har satt sig. Och den tempusformen innebär att det är en handling i det förflutna som har fortgående effekt. Han har satt sig för att sitta. Han behöver, alltså, hans verk är fullbordat. Det finns ingenting mer att göra. Så Kristi sittande ställning är en talande bild av att försoningsuppdraget är fullständigt fullbordat. Allt som behöver göras för din och min frälsning och helgelse, det är klart. Och Gud förväntar sig inte att du ska göra din del av den sorten. Gud förväntar sig en helgelse i våra liv, men han har också där ställt allt till förfogande som behövs för vår helgelse. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Och den helige ande har förmåga att framverka det liv genom oss som förhärligar Gud. Det är sant att vår Kristus är den levande, lidande offerlammet. Men han är också den förhärligade Kristus som Åker så fint var inne på. Han är också lejonet av Judas stam, konungarnas konung och herrars herre. Och vi har den charmiga uppgiften att, det kanske inte går intellektuellt, men i vår tro, att omfatta både den mänskliga Jesus som gick här de där 3 åren och den förhärligade Kristus. Om vi bara stannar vid evangeliernas berättelse om hans jordiska liv, där finns otroligt material för oss som kristenhet. Men om det bara skulle stanna där är jag rädd för att det skulle kunna bli en sorts legalistisk livshållning. Där liksom han bara blir ett efterföljansvärt exempel. Nästan i likhet med de hinduiska gurorna. Vi behöver också som Johannes på Patmos se den förhärligade Kristus. Vi måste också se honom som lejonet av Judas stam. Han kom första gången i egenskap av präst och utförde offergärningen. Han ska komma en andra gång, men då inte i egenskap av präst utan som lejonet av Judas stam, av domaren och konungen. Jo, jag vill avsluta det där ämnet nu med att säga den stora, stora vikten som den andra personen i gudomen har uppenbarat om sig själv och att han och fadern är ett. Och försoningen innebär att vi erkänner sonen för att också erkänna fadern. Ingen som förnekar sonen kan ha en sann gemenskap med Gud, fadern. Det finns en tendens att tala mer om Gud i allmänna termer och försöka undvika det anstötliga Jesusnamnet. Har du tänkt på det? Det går bra att tala om Gud i många sammanhang, men så fort man kommer till Jesus så bränner det till. Och det visste Jesus om. Och därför skriver Johannes väldigt tydligt i sitt brev: den som förnekar sonen har heller inte fadern. Och Jesus själv säger: den som skäms för mig och för mina ord, honom ska också jag skämmas för inför fadern en gång. Så det ligger en oerhörd utmaning i detta att vara trogen Jesus som sann Gud och sann människa. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som han har sänt. Den som på något sätt ifrågasätter Jesu försoningsverk ifrågasätter ju egentligen det uppdrag som Gud gav honom och ifrågasätter faderns plan för frälsningen. Därför är detta oerhört, oerhört viktigt. Han är själv den förhärligade Kristus just nu. Som själv har bett till fadern så här en gång: fader, jag vill att det jag är, där ska också de vara med mig som tillhör mig för att de ska se min härlighet. Han har en överraskningens dag för alla de försonade. Vi vandrar här inte i åskådning utan i tro. Men en dag har Kristus en glädje i att få uppenbara hela sin härlighet. Och vi ska finna att det var sannoliken, fanns sannoliken all grund för oss att hålla honom helig och kalla honom Guds son. Nu är det ju så här att Buddhas grav finns i norra Indien. Jag har varit där. Mohammeds grav finns i Saudiarabien alldeles norr om Mekka. Men Jesu grav, om man välfärdar till dessa gravar, men Jesu grav är tom allt sedan den tredje dagen. Så Jesus kan inte förpassas till en person, en historisk person bara. Han är för oss idag en levande och verksam person som vi är kallade att följa och leva i gemenskap med. Har du tänkt på det här? En buddhist säger aldrig: jag känner Buddha. En muhammedan säger aldrig: jag känner Mohammed. Men en kristen säger: jag känner Jesus. Åh, jag älskar honom. Jag umgås med honom. Detta är egentligen det som utgör skillnaden och är själva hjärtpunkten i den kristna tron. Att vi kan tala på det sättet om vår medlare, om vår försonare, om vår frälsare. En gemenskap som har upprättats med skapelsens Gud genom Jesus Kristus och gjort oss till Guds vänner. Vi har så att säga kommit hem till Guds hushåll. Och änglarna är stört förtjusta. Och de är fyllda av respekt för Guds barn. Och de står i tältet, de sitter inte, de står runt om i stor respekt för Guds söner och döttrar som sitter här och tillhör Guds hushåll. De själva är så att säga bara tjänsteandar, beredda att vid minsta lilla blick eller vink från tronen, beredda att utföra tjänster för det som har fått frälsning till arvedel, står det ju. Nu ska vi övergå till det här med församlingen lite mer som Timoteusbrevet i stor utsträckning är skrivet för. Även om det är skrivet till en individ, alltså Timoteus, en ung man som tjänstgjorde i församlingen i Efesos, så är det han skriver till Timoteus, gör han i tanke på församlingen i Efesos och de behov som fanns där. Låt mig börja så här och säga, hemligheten till en församlingsframtid ligger inte i begåvade människor. Den kristna församlingen bygger inte på mänskliga begåvningar utan på den helige andes gåvor till människor som ställt sig till hans förfogande. Sist jag var nere i Etiopien så jag brukar alltid i Addis Abeba ladda bilen med massor av litteratur. Det finns litteratur på amarinja. För jag vet att folket där nere i bushen, de har inte en chans att köpa en bok. De som nu kan läsa förstås. Och så satt vi på en by på en gård där och drack eftermiddagskaffe. Och det är så lugnt. Det är en sånt härligt livstempo. Och när man sitter på gården och dricker kaffe i de här små kopparna så kommer ju människor i byn och sätter sig ner och vill prata. Och korna går där och betar och getterna skuttar omkring och barnen leker och solen börjar närma sig klockan 7 och snart ska det bli mörkt. Men så kom själva ledaren för församlingen i byn. Och du vet, det är ingen stor by, men kyrkan har 1000 medlemmar. Och det är en etiopisk Jesuskyrka, alltså motsvarigheten till vårat EFS. Som har massor med kyrkor. En stor väckelse i Etiopien ligger på över 3-4 miljoner nu har jag hört. I alla fall så tänkte jag, vad bra att han kom. Nu ska han få en bok av mig som kan hjälpa honom i hans förkunnargärning. För han var också ledare, man kan säga distriktsföreståndare för 27 församlingar i Vondådalen där vi bodde. Som inte hade några präster. För man hämmades ju i hela sin prästutbildning när Mengistu-regimen med sin kommunism stängde alla bibelskolor och seminarier. Så man ligger väldigt mycket efter. 27 sådana kyrkor skulle han försöka ha uppseende över i någon slags biskopsfunktion. Och så skulle han predika sin egen kyrka varje söndag morgon. För det mesta i alla fall. Och så jag tänkte, vad bra, här ska du få en bok som jag tror kan hjälpa dig. Och han tittade lite förläget på boken och så förklarade han som satt bredvid honom, han kan inte läsa, förstår du. Han kan inte läsa. Åh, han kan inte läsa. Och då blir jag väldigt intresserad och nyfiken. Men hur i all världen, hur förbereder du dina predikningar? För jag vet ju hur jag gör, va? Man sitter och plöjer i sina böcker och svettas och våndas i 2 dagar. Och läser allt man kan komma över som kan ha med den här predikan och texten att göra. Hur gör du? Ja, sa han. Vi samlas hela äldstekåren 5 på lördag eftermiddag. Och så ber vi och fastar hela lördag natt. Och sen 9 på morgonen när gudstjänsten börjar och det är min tur att predika. Då kommer den helige ande över mig. Och jag börjar predika för min församling. Och jag kan ju inte läsa texten, men jag vet en del ungdomar som kan. Jag har en aning om, för de har kommit hem och läst för mig. Så jag vet lite grann vad som står här och där. Och då säger jag bara, du, det här står någonting i Johannes om. Kan du läsa det? Ja, du, det här står väl någonting i Romarbrevet om. Kan du läsa det? Och så får de skriftläsning i gudstjänsten på den tiden. Och det är en sprudlande väckelse i den byn. Jag kan säga det, när man kommer in i den byn så slås man av en andlig renhet i atmosfären som gör att man nästan börjar gråta. Och man ser rena, vackra ansikten omkring sig. Jesu försoning har åstadkommit detta hos denna lilla by. Och så går det till på det här viset. Och dessutom skulle jag vilja säga, om jag hade chans att ta med mig Runa Eldebos klass i homiletik ner till Wondogenet där vi bor och sätta dem på första bänk och säga, precis så här ska ni göra när ni predikar. Alltså de har hela folksjälen i sin hand och de vet hur de ska tala för att nå hjärtarna, och de gör det. Med den helige andes hjälp, ska verkligen tilläggas, och de tror på den helige ande. Gud vet att vi är människor, vi är oförgängliga, vi är förgängliga människor, vi är flyktiga på jorden, vi lever 70 år om våra liv blir långa. Men han har ämnat att församlingen ska leva vidare trots generationernas bortgång och försvinnande i historien. Tidevarv kommer, tidevarv försvinner, släkten följer släktens gång. Men aldrig förstummas tonen från himlen i själens glada pilgrimssång. Den ska leva vidare. Och Jesus sa, jag ska bygga min församling. Och inte ens dödsrikets portar ska kunna bli henne övermäktig. Döden är inget hinder för Guds församling och Guds verk. Och hemligheten till en församlings fortsatta liv ligger i hur mycket vi inser av att vi behöver varandra, inte minst över generationsgränserna. För missar vi att överföra det andliga arvet från den äldre generationen till den yngre generationen, kan det ske samma ödesdigra sak som hände en gång när folket nyligen hade kommit in i det förlovade landet och tagit det besittning. En tragisk epok i Israels historia börjar uppdagas. Man försummade att överföra det andliga arvet, det rika andliga arvet som man hade från hela ökenvandringen, där Gud hade gjort så många tecken och under och undervisat dem om sin trofasthet, överfördes inte till den yngre generationen. Så det står dessa tragiska ord, denna sorgliga kommentar i Domarboken 2, vers 10 och framåt. Att nu kom, när Josua och hans generation har blivit samlad till sina fäder, så står det, en ny generation kom som inte visste något om Herren och det han hade gjort för Israel. Och när de inte hade någon kunskap, då står det, då gjorde israeliterna vad som var ont i Herrens ögon. De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och de följde efter andra gudar. Kan du tänka dig en ny generation som inte kände Herren? En tragisk beskrivning, att inte så blir fallet i våra församlingar och i Sverige idag, som har ett sådant starkt andligt arv att förvalta och föra vidare och tro på att det ska utvecklas och explodera i kommande generationer. Och så mycket görs redan naturligtvis i det här avseendet, men jag har ändå någonting tror jag, på mitt hjärta som brinner i det här avseendet. Många av er här i tältet har vandrat med Gud under ett långt liv och har gjort erfarenheter som den yngre generationen skulle ha så stor nytta av om de bara visste, om de bara fick höra mer om det. Och det är nu som församlingens framtid formas och nya ledare ska fostras. Det är nu som det andliga arvet ska överföras, och kanske är det så i din församling som i min hemförsamling att det fanns en ganska stor grupp, och gör det nu i alla fall. Jag kom var det tyvärr inte så. En stor grupp mellan 20 och 40 år är det i vår församling. En stor grupp. Sen är kurvan lite låg. Det är nästan som en förlorad generation. Att Guds barnbarn där till den generationen före inte riktigt fick med sig det sina. Och det utgör nu den stora föräldragenerationen som är 60, 70, 80, 90 år. Men som ändå bär på det andliga arvet som var med kanske och startade församlingarna som vi tillhör. Och det arvet måste nu överföras, flyttas över en hel generation som det kanske inte finns så många av. Och ner i den yngre generationen. Där det finns genom den helige ande en stor lust och iver att få tjäna Gud. Men ibland så öppnas inte de dörrarna och möjligheterna. Och förresten, de ges kanske inte den undervisning som behövs för ett sådant tjänande heller. För Gud vill att varje församling ska leva vidare och att det andliga ledarskapet ska växa fram i nya generationer. Men det är ingen självklarhet. Det finns ingen automatik i det. Och det räcker inte med att vi bara samlas till gudstjänst och tror att de unga hänger väl på. Det sker däremot genom att den äldre och den yngre generationen vandrar nära varandra. De äldre ska vara beredda att välsigna de yngre och ta dem till sig. Och när jag intervjuar unga människor som kommer till vår församling i Tabernaklet i Göteborg, så frågar jag: varför vill du gå in i den här församlingen? Jo, första gången jag kom var det så många gamla som hälsade på mig. Och nästa gång jag kom så hälsade de på mig igen och var nästan ännu gladare. Det var ett stativ som Gunnar räddade. Och då förstod jag den äldre generationens stora betydelse när de uppmärksammade dessa nya människor. Om vi går tillbaka i historien så har Gud handlat så här i alla tider. Gudsmannen Mose hade inför Gud själv uttryckt sin oro. Hur ska det gå med folket när jag inte längre är ledare? Så säger han, så att Herrens folk inte kommer att likna får som inte har någon herde. Och då sa Gud till Mose: hämta Josua, Nuns son. Han är en man med ande. Han har redan liksom längtan till det här. Lägg din hand på honom. Ställ honom inför prästen Eliasar och hela menigheten. Och ge honom hans uppdrag i deras åsyn. Bekräfta att han kommer att efterträda dig. Men åren, det var långt innan det skedde i praktiken. Men under de här 40 åren så fick alltså Josua vandra med Mose. Lära av honom, se på honom, hur gör han, hur beder han, hur tar han hand om folket. Och så fick hon sin sida ingjuta mod i Josua. Så här tror jag Gud har tänkt att det ska gå till i den lokala församlingen. Det är lätt att man blickar tillbaka och längtansfullt ser på de stora ledarna, karismatiska ledarna som var starka ledare och kanske fick sina församlingar att växa, men som glömde att föra det andliga arvet vidare. Och när de var döda så var det inte samma sak i församlingen längre. Men inte ens Mose var oersättlig. Trots att han var en så stor ledare och auktoritet och levde i nära gemenskap med Gud. Vem skulle kunna ersätta honom, så tänker vi ibland. När den pastorn försvinner, hur ska det då gå? Men när Mose går upp på berget Nebo för att dö, det var hans sista lydnadshandling, gå upp och dö, så avstannade inte Guds verk. Nästa steg var redan förberett. Och Gud låter ansvaret gå vidare till nästa generation och säger till Josua: Josua, nu är det din tur. Sätt igång. Gå över Jordan med hela detta folk och inta landet. Ja, men det var ingen liten praktikuppgift han fick precis. gå över Jordan. Det liknar genomgången av Röda havet, eller hur? Och Josua kände säkerligen hur nervositeten kom krypande. Hur skulle det här gå? Det kan ju bli rena fiaskot. Hur ska jag kunna våga det här? Och det förutser Gud, det här tvivlet och den här nervositeten och att man känner sig osäker och oförberedd för det här uppdraget. Och då säger Gud till Josua, jag ska vara med dig precis som jag har varit med Mose. Och inte svika dig, inte överge dig. Så var frimodig och oförfärad. Detta är vad Gud säger till er, den yngre generationen idag, som inte tror sig om att kunna bära det andliga arvet som ni kanske med viss beundran ser på de äldre som de har burit så troget i många år. Men Gud lovar, han ska vara med er på samma sätt som han har varit med generationer bakåt i tiden och till och med som han var med Mose. Så säger Herren. Och Gud avser att vara med Josua, men det fanns ett villkor inlagt. Det fanns ett villkor inlagt. Och nu är jag alltså i Josua kapitel 1. Jag är i Josua kapitel 1, vers 5 och 6. Håll dig bara troget till min lag, säger Herren. Vik inte av vare sig åt höger eller vänster. Ha den alltid på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt. Han menar naturligtvis inte att han skulle ligga vaken om natten och läsa, utan det är ett uttryck, ett poetiskt uttryck som vill innefatta helheten. Läs hans bok alltid. Så fort du har chans, läs lagboken. Och i det här fallet var ju de första fem Moseböckerna då. Men vad Gud menar, lev i ordet. Låt det smälta in i ditt liv ständigt så att du nästan av naturen följer ordet. Så att du troget följer allt, säger Herren, då kommer det att gå bra för dig. Då kommer du att lyckas fast du är ung. Då får du framgång. Så det är inte någon snillrik programverksamhet som är hemligheten till församlingens framtid, utan det är trohet till uppenbarelsen, till Guds ord, mot Guds ord. Den helige ande kan bara välsigna den församling som lever i trohet mot uppenbarelsen, som inte viker av till höger eller vänster. För den stund vi lämnar Guds ord, så lämnar vi också kraftkällan. Gud sa till Josua, ha boken alltid på dina läppar. Lev med ordet. Umgås med Bibeln innebär det ju överfört till vår situation. Läs några verser varje dag. Jag vet du har bråttom till jobbet. Men ta 3 minuter. Och jag garanterar dig, det kommer att utgöra en skillnad. Du får en fläkt av Guds ord. Du får liksom en fläkt av den heliga andes vind in i ditt hjärta innan du springer till spårvagnen eller bussen. Det har betydelse. Och om du har lite mer tid och sitter där och läser några verser och du tycker att ja, men det säger mig ingenting, det är väl ingen idé att fortsätta. Fortsätt ändå. För i ett längre perspektiv kommer pusselbitarna att ramla ner och du kommer, oj, nu börjar jag förstå. Och står det så där också, det har jag inte tänkt på förut. Jag har läst Bibeln i ganska många år. Varje dag så hoppar det upp någonting nytt. Oj, hoppsan, stod det så, det har jag aldrig tänkt på förut. Och en välsignelse kommer mig till del. Och om du lever med Guds ord på det här viset, så sker en ständig förändring av din karaktär. Den karaktärsförändring som är nödvändig för att du ska vara med och leda Guds församling. Ett annat generationsskifte ägde rum i andra Konungaboken 2 på 800-talet före Kristus. Elia vet att han snart ska tagas hem. Vem ska efterträda honom? Jo, Elisa. Jag använder de gamla namnuttrycken. Jag har svårt att lära mig de nya i nya översättningen. Jag har alltid predikat om de gamla. Men han heter visst Elisha eller någonting. Elisha, nu mera. När Elias uppbrott var nära förestående så säger han till Elisha, vad vill du att jag ska göra innan jag tas bort ifrån dig? Och då säger Elisa så här, låt mig få en dubbel arvslott av din ande. Ah, vad innebar det? Vill han bli dubbelt så bra som profeten Elia? Nej, jag tror det anspelade på den tidens lagar om arvsskifte. då den äldste sonen alltid fick dubbelt så stor arvslott som de övriga syskonen. Därför att han i egenskap av äldste sonen var den som skulle få bära familjeansvaret vidare i faderns frånvaro. Ansvar för sin mor och resten av familjen. Därför så fick han en dubbel arvslott. Och det betyder i så fall att Elisa beder Elia, låt mig få överta huvudansvaret i profetgärningen. Och det här kunde inte Elia själv bestämma, men om du ser mig när jag får upp så överlåter jag åt Herren att låta det ske. Och när han får upp i stormvinden och hans mantel faller ner ifrån honom, så springer Elisa fram och tar hans mantel och tänker, nu måste jag pröva om det verkligen är sant. Och så gör han ett litet test. Han går ner till Jordanfloden och med orden, var är Herren Elias Gud? Och så slår han på vattnet och det delar sig precis som det hade gjort för Elia och för Josua en gång. Och Gud bekräftade därmed att han var med Elisa på samma sätt som han hade varit med Elia. Och lite på håll stod det 50 profetlärjungar och betraktade det här. Och de sa till varandra, nu finns Elias ande hos Elisa. Och Guds verk gick vidare. Så går det till och så vill Gud att det ska fungera i vår tid. Jesus startade ingen bibelskola. Han kallade 12 lärjungar. Och Jesus själv var både skolan och kursen, kan man säga. Och han tillbringade 3 korta men intensiva år med sina 12 lärjungar. Han var bibelskolan för dem. Hans liv var det. Och sen lägger han hela ansvaret på dessa 12. Ja, de var 11 och det står att in i det sista fanns det några som tvivlade. Ändå säger han just till dem, nu är det er tur. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Vilken tro detta är på att det andliga arvet kan överföras. Guds verk får aldrig stanna i en kyrka, i en stad, på en plats, i ett land. Det måste ständigt vara på gång. Och det måste ständigt bli människor som bär på en åtrå, en längtan, en lust att få vara med och bära detta härliga verk vidare. Paulus, hur handlade han då? Han såg den unge Timoteus när han kom till Lystra andra gången. Honom vill jag ha. Och han tog Timoteus med sig och han tog den unge Titus med sig på sina resor. Och när han går mot sitt livs slut så skriver han första och andra Timoteusbrevet och Titusbrevet för att försäkra sig om att de i sin tur nu ska föra det andliga arvet vidare. Timoteus, bli starkare i nåden och allt det du har hört av mig, undervisa, överlåt nu åt pålitliga människor som i sin tur kan undervisa andra. Denna multiplikationseffekt är missionsstrategin utifrån Nya testamentet. Så hemligheten med en församlingsframtid och din församlingsframtid ligger inte bara i de yngre generationerna, att de finns där. Man säger, åh vad bra att vi har så mycket ungdomar, då är församlingens framtid räddad. Det är ingen garanti. För församlingens framtid beror lika mycket på de äldres villighet att dela med sig och stötta och bedja för de yngre i församlingen. Och efter några predikningar om det här så la jag ut en lista på kyrktorget hemma i vår församling. Vill du att någon äldre i församlingen ska bedja särskilt för dig? Listan blir full av ungdomar som skrev upp sina namn. Och så skickar vi ut brev till de äldre. Åh, vilken förmån. Han ska jag be för, Johan, Elin. Och du vet, de laddar och de beder. Och ungdomarna känner och vet om också vem som beder för dem. Vilken trygghet och vilket samspel mellan generationerna. Gud vill att vi ska vara beroende av varandra. Precis som lemmarna i en kropp. Om vi säger, ja, men jag är så gammal och svag, jag kan inte ens komma till kyrkan. Spelar ingen roll. Du kan stå vid själva fronten för församlingens fortsatta arbete. Om du också bara är svag som ett ögonlock. Jag menar, ett ögonlock har ju ingen bikepsmuskel precis som hänger ner över kinden. Och det behövs inte heller. För det här svaga ögonlocket, som det står om i första Korinthierbrevet 12, de svagaste lemmarna kan vara de nödvändigaste. Det blinkar kanske några gånger, jag vet inte hur många gånger i minuten, troget, utan att vi ens tänker på det. Utför de sin trogna tjänst och håller näthinnan, hornhinnan fuktig så att synen upprätthålls. som annars, om inte ögonlocken fanns, kanske skulle torka sönder och samman och vi skulle förlora vår syn. De är jätteviktiga för kroppens funktion. Det är också de äldre i församlingen, de som säger, ja men jag är så svag i kroppen nu så jag orkar inte. Du kan bedja. Du kan bedja. Och det menar jag, då står det vid själva fronten och vi som inte har tid att be så mycket, vi går in genom öppna dörrar och vi vet orsaken. De äldre beder för oss. Jag kom till min åldrande far. Han kunde inte, han hade drabbats av någon slags problem med hjärnan. Hans tal var nästan försvunnet. Han talade väldigt otydligt och kunde inte komma ihåg heller saker som har hänt de sista åren. Och jag hade svårt att kommunicera med honom. Men när vi bad så kommer plötsligt en tydlig, klar, intensiv, av hjärtat ursprungen, ren bön. Precis som förr i åren. Var inte det märkligt? Och då säger Samuel, när profeten, när han ska dra sig tillbaka, för nu var han gammal. Hans livsgärning på den offentliga scenen var över. Men så säger han till folket i sitt avslutningstal, Gud förbjude att jag så försyndade mig mot mig, mot honom, att jag upphörde att bedja för er. Och så träder han bort från den offentliga scenen. Men vet du, jag tror han trädde fram till självaste fronten för Guds rike och blir en bedjare. Utnyttjar ni i era församlingar dessa heliga äldre människor som kanske är för svaga för att komma till gudstjänsterna ens, men som kan bönens språk och som vet hur man umgås med Gud och som är väl förtrogna med templets förgårdar? Jag åker aldrig bort och predikar med mindre att jag ringer mina bönetrogna människor. Ja, det varierar lite grann. Nu har jag bett Dagmar. Dagmar sitter i en rullstol borta på ett äldreboende i Västra Frölunda. Dagmar, kan du tänka på mig nu när jag ska till hundekonferens? Åh, jag ska be morgon, middag, kväll. Du kan lita på mig. Och så har jag andra pensionärer som ber. De är 85-årsåldern. Men då vet jag, de har inte så mycket annat att splittra sitt liv på. De har tid att tänka på sin pastor, eller jag som har varit pastor. Eller jag i alla fall. Mig som nu har det här uppdraget här. Så blir ni välsignade. Kom ihåg och tacka Gud för de här pensionärerna som beder för mig. En sjuk pensionär också som går hemma och inte har möjlighet att jobba. Och så ringde jag förstås en av våra kafégäster. Vi har ett nattcafé i vår kyrka för hemlösa människor. Och vi ser då och då hur dessa stackars människor reser sig ur sin förnedring och med Guds hjälp börjar ett nytt liv. Och jag ringde Rickard och jag sa, Rickard, nu vet du vad det gäller igen. Kan du be för mig? Oh, det vet du. Absolut. Lita på mig. Åh, vad skönt, Rickard. Jag ska... Tack så mycket. Vilka tider! Vad skönt att göra sig beroende. Så är det i Guds församling. Det fungerar inte om inte det här bönelivet och kopplingen mellan generationerna fungerar. Ja, jag ska introducera morgondagens studium då. För att tiden är så gott som gången. Och för några år sedan, så när vi hade kommit hem från Etiopien, så hade vi besök av en etiopier här på Hönö då vi bodde här. Jag var pastor här. Och han blev väldigt god vän med Uno Eliasson som bor nere i Hästen. Han hjälpte Uno med land. Han tycker jätteintresserad av land och växtlighet och sånt där och träd och allt. Och Uno blev väldigt fäst vid Daniel också. Och så ville Daniel att Uno skulle komma ner och hälsa på honom i Etiopien. Men även Daniel insåg ju att steget från Hönö till den enkla livsmiljön och förhållandena i Etiopiens bush, den är ganska stor. Så för att lugna Uno inför en eventuell resa så skrev Daniel ett brev till honom. Och säger så här, att om du kommer till oss i Etiopien så ska vi behandla dig som ett ägg. I will treat you like an egg. Precis som ett okokt ägg, ni förstår, man är väldigt rädd om, man vill inte tappa det. Och det är i den traditionen ett uttryck för att kommer du hit så ska vara jätterädda om dig. Vakta dig, bära dig liksom, se till att du inte utsätts för några faror. Vi ska vara rädda om dig. Lika skör som ett okokt ägg är en församlingsgemenskap och behöver handskas med i stor varsamhet. Inte bara för att den är skör, utan för att den är någonting mycket värdefullt och fint. Den är inte bara ett ägg, så att säga. Ingenting mindre är den än den levande Gudens församling. I Guds ögon är församlingen det värdefullaste och det dyrbaraste som finns på jorden. Han älskar alla människor, men församlingen älskar han dessutom med en faders kärlek. En alldeles speciell kärlek, eftersom vi blivit hans äkta söner och döttrar, försonade med honom. Och Gud är rädd om sin församling. Och han vill att du och jag ska vara rädda om församlingen. Gud gläder sig över hela sin skapelse. Över höneklipporna, över havets glittrande solspel. Över växtlighet och djurliv. För att det är ett uttryck för hans majestät och hans storhet och väsen. Det är ett uttryck för Guds vishet och godhet och allmakt. Och Gud gläder sig över detta. Men Gud gläder sig speciellt över församlingen. För den kan demonstrera någonting som ingen skapad liten blomma en gång. Ingen alpkedja, ingen ocean, ingen Saharaöken i sin skönhet. Ingenting annat på jorden kan ge uttryck för. Vad är detta? Jo, församlingen fanns i Guds plan redan innan jorden blev lagd. Eller världens grund blev lagd, står det. Innan världens grund blev lagd utvalde han oss i Kristus till att stå heliga, fläckfria inför sig som ett resultat av hans nåd. Så tanken fanns i Guds eviga rådslut och med hela historien och skapelsens framtid att knyta den till vad Gud skulle göra med sin församling. Och församlingen finns till för att Gud ville det. Och för att Gud skulle bli ärad för sin nåd. Det som inte bergen kan berätta om. Det som inte fågellivet kan berätta om. Det kan församlingen ensam berätta om. För församlingen består nämligen av människor som upplevt syndaförlåtelsens under och Guds stora barmhärtighet. Vi har blivit friköpta för att vi ska vara en demonstration av Guds mångfaldiga nåd. Därför finns församlingen. Guds härlighet och ära till pris. Och imorgon skulle jag gärna vilja fortsätta och tala om hur församlingen då ska skötas på bästa tänkbara sätt. För det finns en eländig klocka här som har sagt att jag har gått över tiden. Men tack för ert tålamod. Låt oss bedja. Tack käre gode Gud för att du älskar din församling. Att det finns ett folk som kan säga, vi är vänner med Gud. Vilken Gud? Jo, den Gud som har skapat himmel och jord. Är ni vänner med honom? Han är vi vän med. Kan man bli det? Ja, det kan man. Genom Jesus Kristus, hans son, som har försonat oss med honom. Givit allt som behövdes för att vi skulle vara vänner med Gud. Och all fiendeskap undanröjd. Så vi prisar dig, du Guds lamm. Att du intog denna funktion som präst och offerlam en gång. Men vi prisar och tackar dig också för den dag du ska ikläda dig lejonets funktion och återkomma i stor makt och härlighet. Och du ska känna igen din församling. Prisat vare ditt namn. Amen.